Artikel 3. Nu ska vi återvända till Sveriges modernaste stadsdel, Klara. Och den här gången så ska det handla om Sergels torg, en världsunik plats. Ja, det tycker arkitekturhistorikern Martin Rörby som Peter Gropman har träffat. Och de ses för att prata arkitekturhistoria, varför plattan fått så dåligt rykte och varför man alltid känner sig så liten på Sergels torg.
Ja, nu har vi flyttat oss till Sergels torg i våran serie som jag höll på att kalla för Strövtåg i Klara. Var det Fågelström som sa det? Eller vem var det som sa det?
Ja, det vet jag inte, men låt oss kalla den det ändå, ja. Även om jag knyckte av någon.
Precis, och mannen som jag har med mig här, han är en jättekunnig arkitekthistoriker och heter Martin Rörby. Du har skrivit boken Nya Klara, Sveriges modernaste stadsdel. Är det modernt i Klara?
Ja, det är det. Och den här boken syftar ju egentligen på att stadsdelen ända sedan åtminstone tidigt 1800-tal hela tiden har strävat efter att vara i framkant. Därav den här lite kanske pretentiösa undertiteln. Men det är helt enkelt så att Klara har ju liksom haft som någon slags i sitt DNA egentligen att hela tiden förnya sig och att därmed också offra det man har haft. Men att det har liksom varit det som har varit liksom drivkraften i den här stadsdelen under väldigt lång tid. Så det är inte bara efter andra världskriget när vi talar om citysanering och nedre Norrmalmsreglering och så vidare, utan det är även tidigare har man haft det här att liksom det gamla har fått gå. Jag menar, Enkohuset byggdes 1915, då rev man ett 1600-talspalats utan att tveka för att göra det till exempel. Mm. Ja.
Och vi står här då vid Sergels torg, som sagt. I ryggen här så har vi Kulturhuset, Stadsteaterns mäktiga glasfasad. Om vi tittar neråt här så har vi klassiska plattan och lite längre bort Åhlénshuset och Drottninggatan. Och ännu längre till vänster har vi ju centralstationen och här har vi också Hötorgsskraporna framför oss. Men ja, vad ska vi börja någonstans om Sergels torg? Det finns mycket att berätta här. Det känns som att varje gång jag går här så är det så himla stora öppna ytor. Jag känner mig liksom så liten här på något sätt.
Jo, men det är såklart att den är en för svenska mått stor plats. Onekligen, men jämför det med de stora platserna i Paris eller någonting sånt här, så är här en ganska intim plats. Men när det här kom till, och det var ju en del i det här tankeverksamheten kring hur man skulle förnya Klara efter andra världskriget, så var det så att man saknade i Stockholm en stor evenemangsplats, en stor festplats, en stor demonstrationsplats. Ingenting av det fanns. De torg som vi hade tidigare, Hötorget, Salutorg, Brunkebergstorg, ja, Nöjestorg, men liksom inte någonting annat, och Gustav Adolfs torg, högtidlig plats med operan och Arvfurstens palats och mötet mot slottet. Så att det här var ju egentligen sprunget ur, kan man säga, det demokratiska Sveriges önskan om att också ha en folkfestplats egentligen. Och det var väldigt styrande i det här när man gjorde det här, att liksom skapa den här platsen. Sen skulle den dessutom vara då ett nav i ett väldigt stort trafiksystem som då ju handlade om att också bilen skulle vara kung även i den centrala innerstan. Och det hade ju att göra, eller det bidrog ju då också till den här ganska storskaliga, som man kan tycka då, trafiklösningen. Men den ska man då se mot bakgrund av att Klarabergsgatan, som ju löper ut härifrån mot väster, den skulle sen övergå till en stor Norrmälarstrandsled som var en motorväg helt enkelt. Så att det här skulle då surva det helt enkelt alltihopa. Men sen är det ju en plats som har varit omdiskuterad just för den här lösningen med att man tycker att människorna är nedpressade under och bilarna ovanpå. Och det var väl naturligtvis en stötesten, och det där hade att göra med lite olika saker, att det blev som det blev. När man fattade beslut om att bygga tunnelbanan i Stockholm, som ju, kan man säga, ändå är startskottet för också den här nedre Norrmalmsregleringen. Det var ett beslut som fattades 1941. Då var man väldigt skraj att stockholmarna inte skulle våga åka tunnelbana om den låg för djupt. Utan man bestämde sig för att man skulle sälja in tunnelbanan som en spårvagn som gick en trappa ner.
Jaha, och så var man rädd för att man skulle åka ner för djupt?
Ja, ja, man hade sett hur det såg ut framförallt i London till exempel. Och man tänkte att det här kommer stockholmarna aldrig köpa. Då kommer man inte att använda den. Och det innebar att det gällande beslutet om tunnelbanan talade om en marknära tunnelbana. Och när det då kom till det här området, ja, då innebar ju det då att man behövde schakta sig ner i åsen. Och det är ju en ås här, och det är ju också förklaring till varför det liksom inte gick att gå underifrån. Man var tvungen att riva av det som fanns ovanpå för att klara det. Och sen skulle ju tunnelbanan då också docka till centralstation. Det var ju liksom beslutet hela tiden för att sen fortsätta. Men, och det gjorde då att det blev det här marknära läget. Och då hade man idé, när man började med tunnelbanebygget tidigt 50-tal, då hade man än så länge egentligen bara skissat den här platsen som en stor öppen plats, men inte så mycket mer. När man sen började då titta på hur det här skulle lösas med de här olika trafikslagen, med hur man skulle få det här att bli den här festplatsen, mötesplatsen, alltihopa. Ja, då började man inse att ja, det kanske fanns problem då med att ha bilarna ovanpå och sådär. Man tog fram ett första förslag från stan som var en lösning lite grann åt det håll vi har nu. Och handelskammaren gick i taket och sa, men aldrig i helvete, så här kan vi inte ha det. Så de lät då ta fram ett alternativförslag där man då vände på hela steken. Att vi hade då människorna uppe på och bilarna under. Men tunnelbanan var redan då under byggnation. Och då visade det sig att om man skulle göra det så skulle man, ja, man skulle kunna få under personbilarna ner i underjorden eller i det lägre planet. Men bussar, lastbilar, all den trafiken skulle ändå behöva gå här uppe. För de skulle inte rymmas mellan gatunivån och tunnelbanetuben som då redan var fast i läge. Och då sa man, ja men det går ju inte, då blir det ju helt... Och dessutom skulle man få då jättestora sådana här tunnelnedfarter. Vi har ju en i Sveavägen när man kommer norrifrån ner. Men du skulle få en sån utanför Åhlénsvaruhuset och en sån framför NK för att få ner trafiken.
Väldigt mera, fler bilar.
Fler bilar och väldigt mycket värre förstörd stadsmiljö. Så då blev det ändå att man sa, nej, vi måste gå vidare på den här lösningen i två plan, ändå med gångplanet i det lägre nivån. Observera, jag säger lägre, inte undre, för att det är en skillnad på lägre och övre och under. Och då blev det finslipning av det här med det här triangelmönstret, med den här fontänen, med ljusintag ner genom vattnet och den här superlivsformade formen på det och den här glaslokalen under som var tänkt som en stor möteslokal, och nu blir det äntligen efter snart 60 år alltihopa.
Ja, alltså det själva liksom plattan som den kallas, den har ju blivit, alltså ska man säga, lite mytomspunnen. Jag tänker på så här Kenta och Stoffe och liksom mycket droghandel och man liksom lite dåligt rykte.
Jo, men det har den haft och det har ju bidragit, alltså det finns flera skäl till det. Ett, redan efter ett par veckor när Sergels torg öppnades 1967 så kan man läsa i tidningar då hur droghandeln, den stora droghandeln, flyttade från Mariatorget och hit. Och det var ju kopplat till att droghandeln då som nu var beroende av att man kunde lätt ta sig dit och lätt därifrån. Så att det är ju egentligen inte torget i sig fel, utan det är belägenheten med kopplingarna till alla andra kommunikationsslag och sånt där.
Att det är lätt liksom åka in till T-centralen.
Ja, ja, helt enkelt, och på olika sätt ta sig härifrån. Det andra som naturligtvis då bidrog till att torget inte fick den där riktiga skjutsen det skulle ha haft från början, det var ju just att den här glaslokalen inte fick det här stora typ franskt brasseri som vi var projekterat för. Hade det varit så från första stund så hade ju också den typen av verksamhet hållit undan en del av buset, om du förstår vad jag menar. Men det gjorde man inte, utan det blev först en liten café och sen blev det en stor möbelhandel och så småningom kläbutik i det. Nu äntligen så blir det ju det här som det var tänkt från början, med då de här pophouse som gör olika saker där med stor restaurang och alltihopa det här.
Just det, är också någon musikstudio där just
ja,
nu,
men precis. Och det är ju det som är så fantastiskt, att det här blir liksom en kreativt nav ihop då med det som finns i Space under 50 och skapat och kulturhuset. Så att nu äntligen har man ju fått det här liksom, nerven i det här. Så att det dåliga ryktet är ju, skulle jag säga, primärt inte platsens fysiska utformning eller utseende eller triangelmönster på plattan som gör det, utan det har haft med andra saker att göra. Dels som sagt kommunikationsnärheten, dels att man inte fyllde det, laddade med de funktioner det var tänkt från början, och därmed så fick det svårt.
Spännande. Och du som arkitekthistoriker här då, och intresserad av arkitektur, vad tycker du om Sergels torg?
Jag älskar den här platsen. Många tycker att jag är lite knäpp under när jag såg i huvudet hårt någonstans. Men jag är stormförtjust i den, därför att det här är en världsunik plats. Det finns ingen riktig motsvarighet till det här som är så skickligt genomfört som det här faktiskt. Med den här mötet mellan Hötorgsskraporna, Kulturhuset, Klarabergsgatan med Åhléns och sen blicken ner mot NK på Hamngatan och alltihopa. Och med de här helt nyskapande formerna att göra ett torg. Med den här trafikkarusellen där trafiken idag är starkt reducerad. Vi har spårvagn runt istället. Så att det är liksom helt annat än det var från början. Men i bästa mening. Men där, den här fontänen som har den här superlivsformen. Med Edvin Öhrströms glasskulptur som äntligen har fått den belysning som Öhrström då önskade. Som då ändrar sig, jag tror det är 36 gånger per år i olika färgschatteringar. Och med den här nedre nivån med med plattan, med det här triangelmönstret som egentligen då är en slags grafisk redovisning av de olika lutningarna på platsen. Och nu ska ju också det göras i ordning. Det här mönstret har ju varit länge chanserat, vi är omlagt med fel sorts sten och allt, och det kommer att göras i ordning nu. Så att, men jag tycker det här är en helt fascinerande plats. Jag sitter gärna i den där stora trappan och äter en glass på sommaren. Och jag tycker det är på något sätt, för mig är den är världsunik, men det är också en plats där världen möts. Det finns ju skäl varför alla våra så här, förortsungdomar och andra åker hit. Därför att det här är en plats som på något sätt minner, eller på något sätt har också, den är väldigt internationell. Den skulle kunna platsa egentligen var som helst i världen, men den finns bara här.
Det är mycket kultur och det är mycket kommunikationer och affärer här omkring och kontor. Ett intressant kapitel i din bok är om man kan bo i Klara. Kan man bo vid Sergels torg exempelvis?
Nej, alldeles i Sergels torg kan man faktiskt inte göra det. Och det där var ju en stor stötesten, därför det har ju många som har tyckt att man ska bo i Klara. Det tycker jag också. Klara ska vara en bostadsstadsdel, och delvis har man ju lyckats återskapa en del bostäder här under de jobb som har gjorts de senaste 15 åren här i Klara. Men just Sergels torg, fanns det till och med då under en period på 90-talet förslag om att nu ska man bygga bostadshus på Sergels torg. Man ska bygga bort Sergels torg. Kruxet är, och det är ju även det som är skälet till varför det inte finns några bostäder vid Brunkebergs torg utan bara hotell, att om man bygger bostäder kring en sån här plats så är det så att enligt lagstiftningen, miljölagstiftningen, har det så att säga att övertrumfar allting annat. Så skulle vi ha bostäder i de här husen alldeles närmare Sergels torg, då skulle Sergels torg dö som evenemangsplats. Man skulle inte kunna ha en konsert här, du skulle inte kunna ha en demonstration här, du skulle inte kunna ha någonting här. Så att just kring Sergels torg så är det inte läge att bygga bostäder, för då dör Sergels torg som den festplats och liksom folkliga vardagsrum det ska vara. För då skulle de kraven på från boende vara så starka och ha lagligt stöd att allting annat skulle man få lägga sordin på. Så att just här är inte läge att bygga bostäder. Däremot skulle jag ju önska att man vågade gå ännu längre och bygga fler bostäder eller göra om kontorshus till bostäder i den mån det skulle gå i fortsättningen också. För det skulle göra en del till att få den här stadsdelen att bli ännu mer dygnet runt levande. Nu är det väldigt mycket folk som rör sig här ändå, stora delar av dygnet, och det finns en hel del bostäder, men det är ju inte i närheten av det som fanns före de stora saneringen då på 50-60-talen. Det är en bit kvar.
Men det finns också runt om i Klara typ radhus uppe på husen där man kan bo.
Ja, det gör det faktiskt. Det gör det inte på Lenshuset, men huset bakom det som tidigare var postgirohuset. Där är det ju en helt fantastisk faktiskt radhusstadsdel som ligger uppe på taket. Och det gick ju just därför att det ligger så pass långt från torget så att torgets verksamhet stör inte. Och det är ju, så det är en del. Det finns också om man fortsätter Drottninggatan söderut, så är det ju ett par av de tidigare parkeringshusen där man har byggt om dem och gjort då helt, dels klätt dem med nya bostadsfronter där visst en parkeringshus finns kvar. I andra fall har man rivit parkeringshusen och byggt nytt, och man har då också där sådana här, kan man säga, takmiljöer där man befinner sig uppe där, så kan man inte fatta att man är ens i Klara, därför man har inte den kontakten heller, utan man vackra hus med liksom fin liksom täppa kring. Så att det finns en hel del, och det finns ju även i de nya projekt som är på gång, för det här är ju en ständig pågående förändring. Bara för att boken kom 2022 så är inte det här, det är inget avslutat kapitel. Klara kommer fortsätta att återuppfinna sig själv gång på gång. Men även i de nya projekten som görs så är det bostäder med också. Men man skulle ju önska ännu fler. Sen är det klart att det handlar också om vad har vi för, ja, vi har bostadsbrist, men vad kostar en bostad här? Och det är såklart att där finns det där hänger ju inte riktigt ihop. För att jag skulle ju gärna se att det också byggdes någonstans här ett stort studentboende eller ett ungdomsbostadshus eller någonting sånt där rejält, där man tog hand om något kontorshus som inte längre kan tjäna som det och gjorde det. För det tror jag skulle också kunna tillföra någonting, att ha den typen av, kan man säga, ungdomligt liv som kunde tillföra någonting och därmed också få andra så att säga spin-offs så. Men det är en dröm, men det kan man, å andra sidan, den ekonomiska verkligheten ser ut på ett visst sätt nu, men vi vet också att den kan förändras väldigt snabbt, och det kanske helt plötsligt finns förutsättningar att göra det framöver, på samma sätt som kontor, stora kontor för enskilda stora företag inte längre är det som gäller, utan väldigt mycket av de kontor som är ombyggda eller nybyggda här nu den senaste perioden, det är ju mer sådana här shared spaces där man kan hyra in sig kortare eller längre perioder och på ett helt annat sätt också kan få olika verksamheter att på något sätt mötas. Och det är också det nya i det här som har hänt, och det har hänt väldigt snabbt. En förändring som jag tror folk, om man hade frågat dem för någon stor fastighetsägare för 15 år sedan så hade de inte haft en tanke på det, och idag är det liksom det som gäller. Så att förändringarna går snabbt, och där gäller ju också att fastighetsbranschen kan haka på och vara tillräckligt flexibel och inte bygga fast sig, utan det man gör, bygger eller bygger om, bör vara sånt att man då med ganska enkla medel kan förändra det. Nu hör vi spårvagnen här förresten.
Ja, precis. Det står Italien på den. Det känns ja, det nästan det. Som att vi är nere på kontinenten här.
Ja, det här var ju faktiskt betraktat. När det här byggdes Sergels torg en gång så talar man om det här som Nordens Venedigs egen Sankt Markusplats.
Säger Martin Rörby, arkitekt, historiker, som är våran guide här i Klara. Nästa gång så ska vi prata om de 5 beryktade skyskraporna i Stockholm.